Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Bästa lyssnare, välkomna allesammans till oss här på Seniorradion 102,7 MHz denna Lucia-dag. Det är dags för hösten och vinterns sista ordinarie sändning här från oss. Jag heter Mats Romvall och ljudet sköts av Timo Heino. Ja, Timo fortsätter med tisdagsprogrammen även under jul- och nyårsveckorna, så fortsätt lyssna bara. Frekvensen 102,7 MHz. I dagens program ska vi lyssna på en intervju med radioprofilen Titti Schultz som för några dagar sedan besökte biblioteket i Hille och jag fick en pratstund med henne. Ulf Krigan Kriström har skrivit en bok om hockeylegendaren Ville Löfqvist och kommer hit och prata mer om den i vår första timme. Då levererar också Åke Salin en krönika och Agneta Sjöblom kommer med sina evenemangstips. I vår andra timme ska vi prata åldersdiskriminering och det gör vår reporter Rolf Wingemar med före detta nyhetsankaret Claes Elfsberg som är flitig i debatten i just denna fråga. Blues blir i vanlig ordning. Idag har avsnittet titeln The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll. Vi avslutar som vanligt med veckans paneldiskussion. Denna gång är det Kari Littmark-Sardin, Per Piscator och Kenneth Lutti som ska samlas. Och vad de ska prata om, det får ni veta om ni hänger kvar med oss. Men först, musik. We'll be right back.
your shoulder. I'll be there to give you all the love you need. And I'll be there. You can always depend on me. I'll be there to give you all the love you need. I'll be there. You can always depend on me.
Ja, Ingrid Karlsson, den där låten kände du igen, va?
Ja.
Four Tops?
Ja, I'll, men det är inte ofta man hör den.
Nej.
Faktiskt.
De var ju stora på slutet av 60-talet. Four Tops med låten Reach Out, I'll Be There. Men nu är det inte musik vi ska prata om, utan namn.
Nej, eller hur? Vi ska prata om Lucia naturligtvis. Ja. Det är 13 december.
Ja.
Och namnet Lucia är inte lika populärt som Lucia-firandet. Men det är faktiskt några barn som får Lucia som tilltalsnamn i varje årskull. Och dessutom får ett 40-tal barn det som andra namn. Lucia har använts i Sverige ända sedan 1200-talet och var under medeltiden ett vanligt dopnamn. Namnet är latinskt och betyder kanske, så inte helt oväntat, den lysande. Som de flesta vet så var Lucia en kvinna som levde i Syrakusa på Sicilien och led martyrdöden i början av 300-talet. Namnet har haft plats i almanackan betydligt längre än den tid vårt nuvarande lussefirande pågått. Att skrida runt med ljus i håret på Lucia-natten började först mot slutet av 1920-talet. Och Lucia får faktiskt vara ensam om dagen. Idag den 13 december.
Ja.
Och ska vi tala om då så att den 14, då ska vi gratulera Sten och Sixten. 15 december Gottfrid och 16 december Assar. 17 december Stig. Och söndagen den 18 som är fjärde advent Abraham. Det var många enkelnamn där. Tänkte du på det?
Ja, och det var många namns, mansnamn framförallt.
Ja, säg vad kararna inte ska vara.
Ja, precis. Tack Ingrid. Du vet att jag är inte så där överdrivet förtjust i julmusik, va?
Jag vet det.
Men du har letat fram en jättefin jul.
Nej, men säg inte hej ho, kom igen.
Hej ho med Freddy Kalas.
Tack.
Fra bakken opp til døra der jeg bor det fakkel hele veien som i fjor Kjenner lufta bære røkelse og svor For ingen lager ribbe som mor Og på peisen har vi alle bæv og sokk Det jul igjen og aldri får jeg nok Og Maria det du gjorde gjør meg godt Takk Gud for at du ikke tok abort Det går i 1100 gavekort og fluestang Henda fulle akkevitt og julesang Nisse, lue, iPad og rettetang En og to og tre og så synger vi Hei, oh! De tramper opp på taket Hei, oh! Nissen tilbake Hei, oh! Det gaver under grana Hei, oh! Og tomte kløkk i krana Pakka like stor Den bløtere enn da den var i fjor Ja, det må jo være noe fra bestemor Og når jula ringer inn og klokka slår Og tante holder tale for i år Sitter far og gumler pinne, kjøtt og kål Helt til skjorteknappen vegg imellom går Det går i 1100 gavekort og fluestang Henda fulle akkevitt og julesang Nisse, lue, iPad og rettetang To og tre og så synger vi Hei, ho! De tramper opp på taket Hei, ho! Nissen tilbake Hei, ho! Det gaver under grana Hei, ho! Og tomte kløkk i krana Hei, ho! De tramper opp på taket Hei, ho! Nissen tilbake Hei, ho! Det gaver under grana
tomteglögg i kranen. Nissen tilbake. Det gaver under krana. Og tomtegløgg i krana.
En annorlunda jullåt minsann. Titti Schultz, känd från radio och tv som det heter, fanns på biblioteket i Hille i förra veckan för att prata böcker. Jag och Gunny Jonsson var där och Gunny pejlade stämningen bland publiken.
Maria Berglind Wallmo, nu är du på gång igen. Det var inte länge sedan jag var här på Hille bibliotek.
Ja, då hade vi Anna-Karin Palmen ikväll kommit hit till Schultz. Och vi ska ha adventsmys här med lite smått och plock och mumsa på och fika med. Och Titti ska prata lite jul och berätta om olika böcker som vi också kommer att låta ut.
Och det är fullt och det är en kölista också.
Ja, det är överbokat kan man säga. Det går inte att komma hit och inte vara inbokad.
Det är fantastiskt att få hit Titti.
Ja, det är jätteroligt och det här är andra julen som hon kommer till oss. Så det är vi väldigt glada för.
Du måste ha en tumme med de här celebriteterna.
Det är väldigt roligt. Hon är en sån fantastisk ambassadör för Gävle i vanliga fall också. Så jag tror också att hon tycker det är trivsamt att komma hit.
Kul, tack ska du ha.
Tack.
Jag har Gunilla här. Vad har du för förväntningar på kvällen?
Ja, men jag gillar ju Titti Schultz. Jag tycker hon alltid gör så bra framträdanden och så bra presentationer av böcker. Så det ska bli jättespännande att höra vad hon kommer att presentera för böcker.
Ja. Spännande.
Sen tycker jag att det är, Maria är helt fantastisk på att fixa liksom, trevligt för dem hon bjuder in.
Nu har jag Helena här igen. Hon var ju också här förra gången när Anna-Karin Palm var här. Vad har du för förväntningar på denna kväll?
Åh, det är bara trevligheter. För Titti Schultz, hon kan förnöja livet på den bästa. Och ikväll så förväntar jag mig många härliga boktips. Hon läser ju massor med böcker.
Att hon hinner det? Ja. Nu har vi en man här som är ända från Sollentuna. Vad har du för förväntningar på kvällen?
Ja, jag har ju hört Titti Schultz på tv och sett också naturligtvis. Då. Och hon är ju väldigt duktig på att berätta om böcker. Så att hon väcker ju ett väldigt intresse hela tiden.
Titti Schultz, känd från Riks FM från allra första början, sen P4 Extra och nu också SVT:s Godkväll. Du har just avslutat ett bokprat här i biblioteket i Hille.
Ja.
Och det är ett sammanhang som inte är ditt vanliga, fast du pratar mycket böcker i och för sig.
Jag pratar ju mycket böcker, men på det här viset så har jag faktiskt bara gjort det här i Hille. Det är andra året i rad som jag blir inbjuden. Jag är så otroligt glad och tacksam för det. Alltså böcker är det härligaste jag vet. Och så möta en massa människor som också älskar böcker. Nej, det är ljuvligt. Jättehärligt.
Härligt, ja. Du rev ner rätt mycket både skratt och applåder. Du har lite stand-up-känsla, känns det så.
Men jag tycker om att bjuda på mig själv och berätta knäppa historier som händer både i livet och i karriären som kanske inte alltid kommer med i radio, särskilt inte på P4 Extra där vi har lite mer ordning och reda på sakerna. Så att det är roligt att kunna dela upplevelser. Vi har ju lottat ut böcker och då är det roligt att kunna berätta. Jag träffar ju ofta författare och vissa böcker har jag fått av författarna själva och någon bok var med mig när jag fick ryggskott i Umeå senast igår kväll och sådär. Så att jag inte igår kväll men precis efter faktiskt när jag skulle ta på mig en strumpa.
Och du tömde lite i din privata bokhylla också.
Ja, det gjorde jag. Ja. Det kommer ju mycket böcker till mig och det är jag otroligt tacksam för eftersom jag recenserar böcker. Och jag hinner omöjligt läsa riktigt alla. Jag vill att böcker ska läsas så det var ett jättebra tillfälle att kunna dela med mig av fräscha titlar.
Mm. Mycket böcker läser du per år? Har du någon aning?
Wow, ja, alltså det är ju i alla... Jag skulle säga, jag räknade någon gång runt 120 böcker skulle jag nog säga. Det är en i veckan lätt. Och sen på semestern mer. Så att jag brukar säga runt 120.
Men ändå jobbar du heltid på radio.
Hur går det ihop?
Jag vet, jag tittar inte så mycket på TV.
Är du snabbläsare?
Ja, det är jag faktiskt också. Jag läser fort. Alla böcker går inte att läsa fort. Då måste man läsa varje stavelse och kanske flera gånger ibland. Och det är också härligt, men jag läser ganska fort.
Har du någon favoritgenre? Du hade ju ett väldigt brett urval med.
Ja, och det är nog så. Det är ju det här med recensioner också. Att jag vill vara överallt. Alltså jag läser jättesmal populärkultur, böcker som så att säga inom citationstecken alla läser med stor behållning. Och sen så försöker jag bredda också, försöker läsa någon jag menar Nobelpristagare i ena änden och så det är mycket mycket lättare i den andra. Det slinker ner någon feel good bok här och där, gärna något med ett historiskt. Ja, du hör, jag är överallt. Jag är överallt.
Ja. Vi har kvar den starka anknytningen till Gävle.
Ja, men Gävle är hemma.
Är det din hemstad?
Ja, det är det. Jag åker alltid hem. Jag ska hem, säger jag till dem på jobbet.
Ett antal år sedan du lämnade stan.
Jag flyttade härifrån 1996. Mm. Ja, kära någon, i juni. Mm. Jag sände min sista dag på Riks i Gävle en måndag. Och sen tisdagen så sände jag min första dag på Riks i Stockholm.
Okay.
Den vägen ner lite grann.
Ja, ja.
Men nej, jag blev absolut hemma. Min pappa bor här. Min bästa vän Sanna bor här. Gudbarn bor här. Så att absolut fortfarande.
Ja, pappa var här ikväll.
Ja, precis. Och tog plats.
Ja.
Han gillar att synas och höras.
Han kompletterade dina minnen från barndomens jular.
Ja, det var ju toppen.
Det var väl bra.
Ja, det var jättebra. Ja, absolut.
Fick en fullständig bild av
det där med att jag inte har något problem med att synas och höras kan hända att det kommer från honom.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, för det måste man gilla lite väl, va?
Ja, jag tror att det underlättar. Annars skulle man kanske inte göra en sån här sak. Man kanske inte skulle göra en sån här sak med den tonalitet som jag har när jag öser ur alla möjliga hinkar som man har i sitt liv. Men det som händer i bakgrunden kan vi bara säga är att man plockar ihop stolarna nu när alla har gått för att ta en pepparkaka och fika lite. Ja, precis. Men
jo, men man måste gilla.
Ja, precis.
Även om man är i radio så måste man gillar att stå på scen på något sätt.
Ja, men det tror jag. Jag tror ju mycket som programledare att det är viktigt. Hör som man ler. Jag pratar alltid med en massa gester. Ibland sitter jag ner. Ofta sitter jag, men sen så kan jag stå andra gånger för att jag vill leva mig in på ett annat sätt. Mm. För mig, jag tycker verkligen att man hör när programledaren är i det, så att säga, med hela kroppen.
Vad är det man brukar säga om tv? Man går igenom rutan, men i radio går man igenom högtalare.
Absolut, och det gör inte alla. Och det är verkligen en skillnad på det där. Ljud kommer ju ur alla. Mm. Men är det ett ljud som man rycks med i eller stannar kvar i? Det är ju frågan.
Mm. Tack ska du ha, Titti.
Hej, tack så mycket. Vad kul.
Ja.
Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i höst och upplev storslagen dans med Kullberg, magi med Kalleinar Häckner, en hyllningskonsert till Svante Thuresson, humor och allvar med Ösnujen, Olof Wretling och tre lite äldre systrar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, var ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22. Eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Det kostar inget, men betyder massor. Att fylla i Vita arkivet är som att ge en kram till eftervärlden. Du gör det enkelt på vitaarkivet.se eller genom din närmaste Fonusbyrå. Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ljus från ett fönster, genom lager av dis. En doft av nybakt råbröd, spår av omtanke och liv. Sommarblekta lakan i en skön nybäddad säng. Är det så här det känns att komma hem? År och mil av längtan har fört mig till din dörr. Jag andas in den frihet som lyft ryggen fri från skuld. På radion spelar sången med en älskad känd refräng. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer gå, förtvivlan blir år i mun som du slår våren ut. För varje steg jag var beredd att ge upp, men så kom du som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Luften efter åskregn som att börja om från norr. Den mask jag en gång bar på har nu spelat ut sin roll. Med dig så sluts en cirkel, det blir då för länge sen. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer gå, förtvivlan blir år i mun som du slår åren ut. För varje steg en sås, jag var beredd att ge upp mig så som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Rester av ett nedlagt spår med ralla ros och sly. En öde tomt, ett nässelsnår, en gång var världen. Jag fick hoppet att fly. Ledljus från ett fönster, genom lager och dis. En doft av nybakt råbröd, spår av omtanke och liv. Sommarblekta lakan i en skön nybäddad säng. Är det så här det känns att komma hem? Slår våren ut. I varje steg en sås, jag var beredd att ge upp, men så kom du som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma
hem? Kajsa Stina Åkerström, är det så här det känns att komma hem? Välkommen säger vi till Ulf Kriström. Jag känns som Krigan Kriström. Det var din, vad säger man, signatur när du var i spalterna, va?
Ja, på 60-talet så ja. Blev det ju bara, man skrev ut hela namnet senare.
Ja, då hade man signaturer.
Ja.
Ja, precis. Du har hur som helst skrivit en bok om Ville Löfqvist.
Ja.
Är den ute nu, eller?
Ja,
Ja, den har kommit från tryckeriet nu.
Den har kommit från tryckeriet till förlaget och de har skickat den till diverse butiker i Gävle, Ica Maxi och bokhandlarna, inte spår.
Lagom till julhandeln.
Ja.
Ja, det var väl taktiskt.
Ja, det egentligen skulle det vara klart tidigare, men jag fick sätta mig att trycka ner ett par hundratusen tecken.
Okej. Du har döpt boken till Ville Löfqvist, den glade grubblaren. Det måste du förklara.
Ja, han gav ju ett intryck av att vara alltid på bästa humör och alltid sprudlande och rolig. Men han var osäker innerst inne. Det har han berättat i någon tidningsintervju också. Men han sa någon gång att ibland önskar jag att hallen hade brunnit ner när jag kom fram så att jag slapp spela. För att jag var så rädd att misslyckas.
Han hade någon typ av rampfeber eller?
Ja, och han hade ju alltid... Han var alltid otroligt påkopplad och det var väl... Han var på gränsen till att gå... Ja, till att överskrida gränsen, om man säger så.
Okay.
Och ibland gick han väl över den gränsen också och gav sig på folk.
Jaha.
Så att han var verkligen två personer. Mm. En godmodig...
Mm.
Och en temperamentsfull som bara den.
Mm.
Hans fru Berit, hon har berättat att det hände väl åtskilliga gånger när han var ute och spelade golf. Att det gick en klubba när bollen inte gick dit. Han hade tänkt att det skulle gå. Hon var ofta caddy då när han spelade.
Ja, okay. Men tror du att han liksom dolde sitt temperament eller sin rampfeber bakom det goda humöret?
Ja, det tror jag. Det var ju före matcher så var det liksom anbefallt att då skulle det vara djup koncentration. Alla skulle sitta och ladda i tysthet. Men det gällde inte Ville. Han fick springa omkring och ha kul liksom och prata med alla. De brydde sig inte om honom. Alla visste hur det var. Men det var hans sätt att ladda.
Okay. Du nämnde det här med golf. Det var ju minst lika mycket golf som hockey, vad jag förstår.
Ja, inte då han gick till Brynäs 68. Där var det väl. De första säsongerna, då fick han hålla sig borta från golfen, åtminstone under den tid de hade träning. Det var väl en kort tid på våren som han fick tillåtelse att spela golf.
Okej. Okay.
Men sen ansåg de att...
För han blev scratch-spelare, som det heter. Alltså,
ja.
Elitnivå på nolltid.
Ja, han bodde ju nästan vid golfbanan när han växte upp. Och även senare.
Han växte upp i Strömsbro.
Ja, precis.
Det är ju väldigt nära.
Ja. Och han visade ju redan från början då att han var en duktig spelare. Det var ju många, på den tiden var ju inte golfen liksom allmän egendom på något sätt, utan det var fint folk som spelade. Och han sa någon gång att direktörsfruarna där på klubben, de körde bort ungarna när de kom. Och sen när de fick vara med och tävla sen då...
Då dög det.
Ja, fast då tyckte de inte att han var så trevlig att göra med heller, för att han vann ju tävlingarna. Och vann alla fina priser.
Men det var inte så att det lika gärna kunde ha blivit golf som ishockey?
Jo, det var det, absolut. Mm. Men på den tiden var det ju olika säsonger. Då var det ju golf på sommaren och ishockey på vintern. Och det var ju gammal... Innan ishallarna kom så kunde man inte börja spela förrän i november, december. Mm. Så att det gick bra på den tiden.
Du, pappa Löfqvist, han var målvakt.
Ja.
Och grannpojken hette Honken Holmqvist.
Ja.
Också målvakt.
Det stämmer det.
Är det därifrån han fick inspiration?
Ja, det tror jag. Jag har egentligen aldrig frågat honom om det, men jag vet ju att han... Jag har sett att jag har en lagbild hemma där jag sitter i knä på pappas vän... när han var målvakt. Och Honken var ju hans stora idol. Så det...
För han var lite äldre ju.
Ja, det är alltså Leif Honken Holmqvist, den äldre. Han var, född 41 eller 42 tror jag. Mm. Och några år äldre då än Ville. Så Ville passa upp på honom lite grann ibland under träningarna. Mm. Hämta skydd och sådär.
För han började ju i Strömsbro med hockey.
Ja, ja.
Och sen kom han till Brynäs när då sa du?
68.
68.
Tillsammans med Masen Karlsson då, som från, också från Strömsbro, ur Strömsbro hit. Masen hade ju aldrig vunnit åt SM. Och när han då var på väg mot slutet av karriären så tyckte väl ledarna i Strömsbro att han kunde väl få spela i Brynäs då, så han kunde få ett SM-tecken. Mm. Och ville, ja... Han var på gång till Mora. Mora hade försökt att värva honom och AIK var väl också på lite grann. Och då tyckte ledarna i Brynäs att ska han ändå lämna Strömsbro så kan han väl lika gärna stanna i stan. Mm. Så att de...
Han sa så här, du citerar i boken, Brynäs köpte ett par benskydd och fick målvakten med på köpet.
Ja, den där historien har han berättat många gånger. Jag tror inte att den är riktigt sann, men... Det var ändå så att när han gick till Brynäs så fick han ta med sig benskydden för de var nya och Strömsbro hade en skuld till Snögräs Sport. Så då löste Brynäs det i utbyte mot att de fick Ville och benskydden.
Han hittade en humorvinkel i det mesta tydligen.
Ja, verkligen. Ja.
Vi ska fortsätta prata om dig, om Ville Löfqvist, men vi ska lyssna på lite musik.
Here comes the sun, and I say, it's all right.
Ni lyssnar på Seniorradion på 102,7 MHz och gäst i studion är Ulf Krigan Kriström och vi pratar om hans alldeles färska bok om målvaktslegenden Ville Löfqvist. Du nämner också i din bok om hur andra storspelare hamnade i Brynäs. Du sa nyss Masen Karlsson men också Stig Salming.
Ja.
Inge Hammarberg och
Hammarström.
Hammarström, ja, förlåt.
De kom ju samtidigt då, samma år som Ville. Mm. Stigge kom ju från Kiruna. Och Inge från Timrå. Inge blev ju avstängd då av Timrå så att han fick inte bara spela förrän 15 januari. Mm. Tyckte han var.
Anders Hedberg också.
Ja, Anders Hedberg var på gång, men det var nästan klart. Men då läste hans mamma i C. De hade gjort ett reportage om att Gävle var Sveriges Chicago. Och han var bara 16 eller 17 år så hans mamma sa ifrån att den där hemska stan får du inte flytta till. Sen hamnade han i New York. Och
ja, just det. Ur askan i elden. Ja. Och i Brynäs beskriver du lite grann, det blev ett väldigt tufft träningsprogram.
Ja, inte minst på sommaren, på försäsongsträningen. Under Sandlins tid och Tommy Sandlins tid, ja även före, men Sandin var ju en hejare på att hitta på nya plågsamma träningsmetoder. Mm. Och det var verkligen hårt. Det kunde vara så att de trodde att träningen var slut och sa nej, ja, de var på väg därifrån, vad skulle byta om? Nej, vi är inte klara än, kom tillbaka hit. Så det var ett mentalt, det var medveten mental träning som man körde med. Mm. Och dessutom då med miljoner myggor och knott i Hemlingby, nedanför Hemlingbyback.
Det låter stenhårt.
Det var stenhårt, ja. Men det var väl det. Jag har själv dragit med slutsatsen att då byggde man en speciell sorts Brynäsanda som jag har blivit ett begrepp. Mm. Att det var just under den perioden som det. Tidigare kan man ju säga att då var det ju, när Brynäs var ett stadsdelslag, då var det väl den kamratandan, fabriksgrabbarna som hade ett lag. Men då på 70-talet så var det den här träningen som gjorde att de svetsade samman på ett speciellt sätt.
För det var inte hockey på heltid på den tiden?
Nej, det gjorde man inte. Utan det var mycket hårt. Alltså, de reste över hela Sverige och då kunde det hända att de kom hem mitt i natten och sen ska de upp på morgonen och jobba på fläktfabriken och allt vad det var. Ture Wickberg hade ju ett stort kontaktnät så han ordnade jobb åt killarna när de kom.
Och Ville, vad jobbade han?
Ja, det var lite olika. Så han, när han kom till Brynäs då hamnade han på Svenska fläktfabriken tillsammans med flera andra. sen fick blev han ju skolverkmästare och han jobbade på, ja först innan han blev skolverkmästare jobbade han på Frosta fritid som då var en förlängning av Elof Malmberg. Frosta fritid köpte Elof Malmberg och där jobbade han under några år och gjorde väldigt stora insatser. Men han var så kreativ. Han introducerade ett nytt märke för klubbor som hette Torsbo, för de blev av med kontraktet på en annan klubb och han var den som tog fram ett visir för hockeyspelare i samarbete med NT Glas då, här i stan.
Ja, för att visir hade inte målvakterna förr i världen.
Nej, de hade ju ingenting på, när Ville var aktiv då i början innan det blev krav på att de måste ha masker så hade varken han eller Honken eller Christer Abrahamsson hade några skydd överhuvudtaget i ansiktet. Mm.
Det gick en och annan tand har jag förstått.
Ja, det gjorde det. Nu sköt de inte lika hårt på den tiden. Så. Men det var klart att det var farligt. Och
det blev inget NHL för honom?
Nej, han hade anbud men ja, från ett par klubbar hade han anbud. Och Berit har ju berättat att hon nog gärna hade velat ta chansen och flytta. Men Ville vara hemkär. Mm.
Det var det som hejdade honom, eller?
Ja, det.
Mm. Hur hade det kunnat gå om du spekulerar lite?
Ja, han hade ju bara, jag menar, Tommy Sahlin sa att det finns ingen målvakt i världen som är lika bra. Han hade ju sett mycket NHL och Tommy hade ju följt Wille från allra första början.
Vad var den speciella förmågan? Tror du? Läsa spelet brukar man ju säga, så lite klyscha, men
Wille var ju väldigt reaktionssnabb. Att han sa själv att jag är inte någon atlet, eller inte särskilt vig, sa han. Jag är ingen gymnast, men han var snabb och han läste spelet som du sa och hade ett eget spel, så att han höll sig ju inne i målet, så långt in i målet som möjligt, och utnyttjade då sin snabbhet. Mm. Det där sättet att spela gillade inte instruktörerna på förbundet, så att han hade svårt att övertyga om det i landslagssammanhang. Sen hade han en otur med landslaget. Han fick förbundskaptenen som inte satsade på honom. Billy Harris, som var under ett år, han pratade inte ens med Wille. Och det var först när Tommy Sandlin blev förbundskapten som han riktigt fick chansen. Och då var i slutet av hans karriär, så att han hade otur med det landslaget. Och på den tiden var det ju otroligt viktigt att spela i landslaget. Det var ju inte tal om några NHL-drömmar, utan landslaget var ju högsta.
Till kronor, så.
Ja.
Du, sen närmar vi oss slutet på hans karriär. Men några roliga anekdoter berättade du i din bok. Bland annat vid ett tillfälle när laget lunchade på Pigalle, som de brukade göra, så kommer radioreporter dit.
Ja.
Och vad hände då?
Ja, då tog Wille över mikrofonen bara, och han tyckte att Bengt, som, ja, nu kommer jag att ihåg efternamn, hade för mesiga frågor, så han tog mikrofonen och ställde frågorna istället, och förmodligen blev det väl en del bortklippt av det innan det gick ut i sändning.
Sen berättade vi också vid ett tillfälle att han var med i högvakten vid Stockholms slott.
Ja, det stämmer. Mamma Gunda var mycket stolt över det, och han skötte sig jättebra, så att när kungen kom, han skulle stå i en vaktkur och göra honnör när kungen kom förbi, och det gjorde han mycket riktigt. Stram givakt och honnör, och ingen hade något att klaga på. Men sen när det där momentet var över, då tyckte han att han förtjänade väl att få vila en liten stund, för det är jobbigt att stå i enskild ställning. Så han satte sig i vaktkuren och där somnade han. Så han blev hemskickad och fick kompaniförbud. Och mamma var inte alls nöjd med det.
Men när han låg i lumpen, då fick han ansöka om permission ganska ofta.
Ja, det fick han göra. Han hade ju mycket träningar och matcher, och dessutom så väntade Berit barn, så att han sökte permission för barnafödande. Då. Det var bara det att han gjorde det 5-6 gånger. Till slut så var det någon som upptäckte att det var något som inte stämde.
Så stor familj hade han inte. Ska vi prata lite om hans... han blev ju restaurangchef på Gavlerinken så småningom.
Ja, när
karriären var slut, så att säga.
Ja, precis. Mm. Och när arenan byggdes om, då blev det... Ja, först hade de en mindre servering i den gamla hallen. Och där blev han chef. Och sen när de byggde om hela arenan och byggde till den på höjden, då blev det både barer och en stor restaurang i den delen. Och där blev han chef, ja. Det stämmer.
Det måste ha passat honom jättebra.
Ja.
Träffa folk och...
Ja, ja och visst. Och alla tyckte att det var trevligt att prata med honom. För han var ju den typen som... Mm.
Hans sista tid, vad kan du berätta om den? Han avled ju i cancer.
Ja.
Vilket år var det?
2016. Och ja, han hade opererat en höft förut, och så fick han ont i den andra höften. Men då skulle han operera den också. Men då upptäckte läkarna, när de tittade närmare på röntgenplåtar och sådär, att det där var ju faktiskt bröstcancer som hade spridit sig till höften. Och ja, han fick ju behandling då, och det såg väl ut, det var något år som det kändes riktigt bra, att det var på väg att kanske att gå åt rätt håll, men så blev det inte.
Och då var han
69 år när han dog.
Vi säger tack till dig där, Ulf Kristian.
Okej.
Boken finns ute nu då?
Ja, det gör den.
Så bra. Nu blir det musik. Sting, Fields of Gold.
Förmiddag, Agneta Sjöblom heter jag, och evenemangen jag tipsar om är mina veckans favoriter. Idag är det ju Lucia och många har säkert redan firat, men ikväll Gävles Lucias traditionella kröningskonserter med Lucia-kören under ledning av Stellan Alneberg, Thomas Nordlund bariton, solister ur Lucia-kören och en blåsarkvintett i Heliga Trefaldighets kyrka. Det blir två konserter, klockan 17.30 och klockan 19.30. Alla intäkter och all kollekt går oavkortat till Lions hjälpverksamhet med prioritering barn och unga i Gävleområdet. Ikväll tre lite äldre systrar. Vad hände med Olga, Marcia och Irina? Besannades deras drömmar om kärlek, frihet och ett bättre liv? Anton Tjechovs tre systrar, en hel del år äldre, i en nyskriven och fristående pjäs av Sofia Fridén. För regin svarar Sissela Kyle. De tre systrarna gestaltas av Maria Kulle, Jessica Lidberg och Siv Karlsson och av Emil Almén som brorsonen. Gävle teater ikväll tisdag klockan 19. På onsdag, Lucia högtid med ungdomskören Vox Nova, juniorkören Abantvana och Strömsbro kyrkokör. Dirigent är Ellen Weiss. Heliga Trefaldighets kyrka onsdag klockan 19. På torsdag, öppen repetition med Gävle symfoniorkester inför fredagens konsert. Dirigent är Jaime Martin. Gävle konserthus torsdag klockan 11 till ungefär 12:10. Och på torsdag blir det litteraturtips i juletid med blandade lästips från årets utgivning i Kulturhuset Fyren i Norrsundet klockan 14-15. Allsångskonsert med traditionella sånger som hör advents- och jultiden till på fredag. Medverkande är Pernilla Löv, allsångsledare, Joakim Andersson samt husband. After-work-konsert i Staffans kyrka på fredag klockan 17. Och konsert på fredag med Gävle symfoniorkester. Dirigent är Jaime Martin i Gävle konserthus klockan 19. Jonas Gardell i en soloshow på Gävle teater på lördag klockan 16. Och på lördag är det julkonsert med Forsbacka kammarkör i Mariakyrkan klockan 18:30. Och slutligen på söndag, orgelkonserten Katedralfönster. Joakim Andersson spelar Siegfried Karg Eglerts verk Cathedral Windows på hotell på orgel i Staffans kyrka på söndag klockan 18. Tack för mig. Och god jul och gott nytt år vill jag önska alla lyssnare.
Reklam. Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården bortom Åa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav den andra Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF-seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291-301-26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Du når oss på 026-6239-40 eller via e-post info@seniorradion.se.
Jag heter Åke Salin. Jag läser med stor glupskhet Sven-Erik Lidman, professor, författare och debattör. Hans kunskap och historiska överblick är imponerande och mycket lärorik. Han är aktiv i den politiska debatten och lär oss att få perspektiv på historien och vår framtid. Han pratar bland annat om katedralprojektet. Med det menar han att vi som lever nu måste ha en framtidssyn på det sätt som man hade på den tiden när man började bygga katedraler. Alla de som arbetade med dessa gigantiska projekt visste från början att de inte kunde vara med på invigningen av dessa byggnader. Ändå fortsatte de och hela samhället att lägga ner tid, arbete och pengar på det man trodde på. För att bli motiverad och känna arbetsglädje behöver man se helheten. Se att det man gör är en pusselbit för att nå ett större mål. I dagens Sverige är det svårt att se liknande framförhållning. Vi har tappat de stora perspektiven som skapar ett människovärdigt, humant och hållbart samhälle. Ett samhälle att tro på och känna hopp inför. Vårt nuvarande samhälle är så inpiskat, koncentrerat på pengar, vinster och den egna kortsiktiga lyckan. För inte så länge sedan lyssnade jag på Therese Uddenfelt, journalist och författare, kanske mest känd för sin bok Gratis lunchen. Hon menade att vi har svårt att ta till oss kunskaper och omsätta dem i handling. Hon utsatte därför publiken för en spännande övning. Vi skulle alla blunda och så föreställa oss det framtida samhället. Våra drömmar, våra förhoppningar, vår längtan. Eftersom församlingen var stor, cirka 100 personer, fanns det inte tillfälle att höra vad folk hade för drömmar. Men jag tyckte det var en kreativ och intressant vinkling på hur vi kan hantera vårt samhälles ödesfrågor. Efteråt samtalade jag med några ur publiken och vi hade ungefär liknande drömmar om ett samhälle på rätt väg med minskande utsläpp av alla möjliga slag. Ett mer jämlik fördelning av resurserna, kortare arbetstid och ett sundare liv i korta slängar. Men om vi vanliga samhällsmedborgare tycker ungefär likadant i de stora och viktiga frågorna, hur ska vi då få till det när våra politiker i många frågor går åt motsatt håll? Ja, något katedralbygge är väl knappast rätt väg att gå i våra tider, även om tanken är mycket intressant. Jag har länge tänkt att vi först måste råka ut för en stor kris. Kris på det sätt som många av de fattiga länderna råkat ut för hela tiden. Stora översvämningar, förödande bränder, torka, svält och allt som vi har fått höra under de senaste åren. Först när den typen av förödelse drabbar oss kommer vi att kunna ändra våra beteenden, har jag tänkt. Som de allra flesta svenskar idag fungerar är det mer av stoppa huvudet i sanden och fortsätta som vanligt. Men finns det någon annan väg att gå? Kan vi organisera oss, studera och lära oss mer om vår kritiska situation? Ställa krav på beslutsfattare? Förmodligen måste vi göra allt detta och mycket mer för att få till stånd en riktig förändring. Jag pendlar mellan hopp och förtvivlan och på senare tid mer förtvivlan än hopp. Hör gärna av dig om du har något bra förslag på hur vi ska rädda jorden. If you gonna give me good kisses like that, what? Honey, don't you know I'm gonna give them right back. Forgive that's me. A kiss and good away. That's a kiss and good away. That's a kiss and good away. That's a kiss and good away. Mess around and fall in love. That's a hugging good way to mess around and fall in love. Take this, you remember this? You know you called me on the phone.
Yeah, baby.
And just because I was alone. Yes, you came around wooing.
Admit it, admit it.
You better ask somebody if you don't know what you're doing.
Now you kissed me and you rocked my soul. Yes, that's a rockin' good way.
That's a
rockin' good way. To mess around and fall in love.
Don't mess around. Don't mess around.
Well, you know you called me on the phone. And just because I was all alone.
That's why I called you, baby.
You came around a wooing. You better ask somebody if you don't know what you're doing.
Kissed me and rocked my soul. Don't come around knocking, rock and roll. That's a rockin' good way. Dinah, that's a rockin' good
I'm
way.
I'm with you, baby.
That's a rockin' good way to mess around and fall in love.
You better know it, baby.
I'm digging you.
It's a rockin' good way.
And I'd love to rock. How about you?
Baby, you got what it takes.
Ain't that so?
Washington, Brooke Benton, A Rockin' Good Way, som vi har lyssnat på. Ja, jag heter Rolf Wingmar och jag är glad att jag har en gäst här i Seniorradion idag som heter Claes Elfsberg. Välkommen till Seniorradion, Claes.
Tack så mycket. Du, får jag be dig eller någon tekniker att skruva på någon ratt för att jag hör dig lite dåligt.
Jaså? Ja, men då ska vi nog försöka ordna det. Jag tror att det är full fart här i teknikerrummet just nu.
Ja.
Så att det ska nog lösa sig, tror jag.
Det gör det säkert.
Hur låter det nu, tycker du?
Ja, det är likadant. Det låter som du sitter i ett rum långt bort med dörren stängd ungefär.
Jaså? Ja.
Men jag hör vad du säger i alla fall.
Jaha, ja men det är bra. Jag tror att lyssnarna hör oss.
Ja, det är faktiskt det viktigaste.
Ja, Claes, vi har pratat lite om åldersdiskriminering.
Ja.
Och tycker du att du själv har blivit utsatt för åldersdiskriminering?
Jag ska berätta för din tekniker att nu blev det helt annorlunda. Nu blev ljudet mycket bättre. Och så ska jag svara på din fråga. Ja, både ja och nej. Som individ så har jag nog haft en hygglig resa genom livet. Så länge jag var kvar på SVT så fick jag göra väldigt, väldigt roliga saker. Så jag har ingenting att klaga på egentligen under mitt yrkesliv mer än de regler som så länge har gällt på arbetsmarknaden. Nämligen att när lagen om anställningsskydd, LAS, inte längre omfattar en individ, ja, då upphör också anställningen. Det har liksom både arbetsgivare och fack varit, haft en tyst överenskommelse om. Fast det finns egentligen ingen lag som tvingar arbetsgivarna att säga upp folk, men de gör det ändå. Så att i den meningen så har jag ju blivit diskriminerad, jag som liksom väldigt många andra. Och allra värst med den här diskrimineringsformen, det är ju faktiskt arbetsgivarna i staten och kommunerna. De är allra mest rigida när det gäller det här med att anställningen ska upphöra när man kommer, når pensionsåldern, så att säga.
Det är ju så att pensionssystemet har ju ändrats nu sedan 90-talet, och nu krävs det ju att vi jobbar längre och längre, och även pensionerna som sådana kräver ju att man har väldigt många arbetsår, så att det är väldigt viktigt att man jobbar väldigt länge. Så det här kanske är lite olyckligt att man har så stränga regler när man så att säga måste sluta arbeta.
Ja, det är ju inte bara olyckligt. Jag tycker att det är omänskligt också. Vi har väldigt många människor som når upp till åldern 68 som är gränsen just nu då. Om något år så blir det 69 istället. Alltså så länge som man själv har rätt att bestämma att man vill fortsätta anställningen. Men det är väldigt många som når den åldern och fortfarande gärna vill jobba. Och som är pigga och alerta och som skulle vara en stor tillgång för företagen och organisationerna. Det blir ju ont om utbildad arbetskraft. Alla arbetsgivare ropar ju just efter utbildad arbetskraft. Och ändå så säger de upp folk som gärna vill jobba. Det är mysko egentligen, och det är dumt och det är diskriminerande.
Vi har ju, om man tänker efter, två sorters diskriminering när det gäller ålder. Det ena är just det här fallet där man så att säga måste sluta för att uppnå pensionsåldern. Det andra är ju när det gäller medelålders eller arbetskraft som av olika anledningar vid omorganisationer och liknande får sluta sitt jobb, att de har väldigt svårt att få ett nytt jobb.
Ja.
Och det är väl också diskriminering att de tar in yngre då på bekostnad av de som är kunniga.
Ja, det där är något märkligt fenomen som vi i Sverige är värst på, den här fixeringen vid ungdom. Det är väldigt många som har fått för sig, som felaktigt tror att det är bara unga människor som kan lära sig nya saker eller som kan komma med nya idéer. Vilket jag personligen känner mig lite, vad ska jag säga, förorättad av. Jag känner mig förolämpad, kanske bättre att säga. Jag tycker att mina bästa idéer har jag fått egentligen efter 65.
Jaha.
Det är inte alls sant att folk inte kan lära sig något bara för att de har kommit över 50 års ålder. Men ändå är det så att i Sverige så är man borträknad från arbetsmarknaden. Man får inga nya jobb, precis som du säger. Efter 45-50 så är man ointressant. Jag har ett par bekanta som är såna här rekryterare. Du vet, när det ska rekryteras folk till lite mellanchefs- och högre chefstjänster på företagen, så använder de sig ofta av en rekryterare som gör tester och kollar in folk och så här. Och de säger samma sak. Ja, men företagen är inte intresserade av den som har passerat 45-50. Det är jättekonstigt.
Men om man tänker ur arbetsgivarens synpunkt, att då välja mellan en medelålders person som har en 20 år gammal utbildning och en som har helt ny utbildning av de senaste kunskaperna, som dessutom går in på ingångslön och är osjälvständig. De har ju inte den erfarenheten så de kan ha några synpunkter på hur arbetet och så vidare ska utföras. Det är kanske lockande för många arbetsgivare att anställa en sån person som är lättstyrd och billig inom citationstecken.
Ja, men den där billighetsgränsen, den passerar man ganska snabbt, eftersom arbetsmarknaden, det finns ett stort behov på arbetsmarknaden av just utbildad arbetskraft, va? Så att de som har kunskaper, de får ju rätt så lätt jobb, och då får arbetsgivarna betala relativt hyggligt för att få dem överhuvudtaget. Det som man gör fel med, det är ju när man tänker att de äldre inom arbetskraften, de som har passerat 50, när man sålar bort dem så glömmer man bort att det här är människor med en stor erfarenhet och stor kunskap. De sitter ju på ett kunskapskapital som borde vara en jättelik tillgång för vilken arbetsgivare som helst. Dessutom så har ju människor i 50-årsåldern då ofta passerat det där stadiet när man måste vara borta från jobbet väldigt mycket på grund av att man ska vara hemma och vabba med sjuka barn eller andra saker med barn som har med barnen att göra. Va? Så att det, på många sätt är ju den mogna delen av arbetskraften att föredra för en arbetsgivare, eller borde vara det i alla fall.
Det är sant det där, för att jag vet att jag träffade en gång en person som hade en liten rörelse med 3-4 anställda, och han sa att han föredrog att om det gällde nya arbetsuppgifter eller det var någon som hade slutat, att anställa kvinnor, det var kontorsjobb det gällde, som var medelålders och äldre, för att han sa att de har klarat av det här med barnafödande och deltidsarbete och så vidare, och de är väldigt intresserade och de är pålitliga, så han föredrog den gruppen när han skulle rekrytera.
Ja, det var ju en smart arbetsgivare. Han hade upptäckt hur det verkligen fungerar.
Men om man tänker efter, var inte det diskriminering utav yngre personer?
Ja, inte vet jag. Jag skulle vilja påstå att arbetsgivaren har väl rätt att anställa den som han tror eller hon tror är den bäst lämpade för jobbet. Och om den här arbetsgivaren då trodde att den som kunde ägna mer kraft åt arbetet var bäst lämpad, så vet jag inte om det är diskriminering. När man tar bort någon på grund av ålder enbart, då är det ju en åldersdiskriminering, va? Men jag tror inte att yngre människor utsätts för åldersdiskriminering på arbetsmarknaden generellt sett, utan det är precis tvärtom. Det är de äldre som sållas bort.
Hur anser du att det är det någon skillnad mellan privata och offentliga arbetsgivare i det här avseendet?
Ja, som jag sa tidigare, när det gäller just att hårdheten ligger vid den övre pensionsåldersgränsen, då är de offentliga arbetsgivarna, alltså stat och kommun och regioner, de är värst. De är stenhårda på det här. Jag har en god vän som är äldreforskare. Han fyllde 68 i år. Han skulle inte heller få vara kvar. Han blev för gammal för att vara äldreforskare knuten till ett universitet. Det är ju fullkomligt absurt, va? Till slut så lyckades han ordna det ändå genom att starta ett eget företag, skaffa fram sina egna forskningspengar, anslag från olika stiftelser och sådär. Och så kunde han fortsätta med sin forskning med kontrakt, så att säga, med det universitet som han tidigare varit knuten till.
Ja, det är ju lite avväxlat att en äldre forskare inte får vara äldre. Det låter lite konstigt, tycker jag. Nästan så är det lite humor i det hela.
Ja,
men det är inte roligt för den det gäller.
Nej, det är typiskt för Sverige. Sverige är det mest ålderistiska landet jag känner till. Och ålderistiskt menar jag då åldersdiskriminerande mot äldre personer.
Men hör du, hur ska man få ändring på detta? För att det är ju en fråga om inställning mycket. Men vem ska göra vad här för att få ändring på det här?
Jag är övertygad om att vi måste genom debatt, det som vi håller på med just nu, du och jag, det här samtalet, är en del av den debatten och den påverkan som nu pågår. Genom att många engagerar sig i detta, genom att politikerna också får upp ögonen för att det här är ett sätt att ordna med en del av arbetskraftsförsörjningen för bolag, då måste man ändra reglerna. Då måste man låta skyddet för enskilda individer vara oberoende av ålder. Det vill säga, det här med att LAS upphör när man fyller 68, det är ju rena dumheterna, för då har man inget skydd på arbetsmarknaden längre. Utan man måste överlåta åt individen att fatta det beslutet. Vill jag jobba efter 68, 69? Ja, men då måste staten genom lagstiftningen se till att det är så lätt som möjligt och att det verkligen ska vara just möjligt att fortsätta att vara anställd.
Vi kan ju konstatera att den nya regeringen vill ju att man ska fortsätta arbeta även som pensionär, för att man ska ju införa ett jobbskatteavdrag specifikt för pensionärer.
Ja, men det har inte varit egentligen det som har varit problemet. Det har ju inte varit ont om enskilda individer som gärna vill jobba, utan problemet är ju att vi har ett system i Sverige där både arbetsgivare och fack tycker att anställningen ska upphöra vid 68 års ålder. Facket därför att de alltid har tyckt att människor ska vara tacksamma och glada över att äntligen få pension. Facket vill ju, har ju alltid strävat efter att minska arbetstiden så mycket som möjligt för människor. Och arbetsgivarna därför att de äntligen får chansen att säga upp någon. Det är ju nästan omöjligt för arbetsgivare att säga upp någon av andra skäl.
Jo, det är det ju. Men om man tänker på diskrimineringsombudsmannen, vi har ju en särskild myndighet som ska hantera diskrimineringsfrågor. Jag har inte läst dennes arbetsbeskrivning, och jag uppfattar att han håller mest på med etniska diskrimineringsfrågor, så att där kan man väl inte räkna med något stöd.
Inte just nu i alla fall, men ingenting kan vi räkna med utan att trycka på själva. Genom att vara med och bilda opinion, genom att tala om att jag vill gärna fortsätta att arbeta några år till. En annan kanske säger att ja, men det vill inte jag för att jag har ont i kroppen. Vi måste alla säga ärligt vad vi vill och tycker. Och vi måste trycka på politikerna för att skapa ett system där de som vill får chansen att jobba vidare. Och de som inte vill, inte kan på grund av sjukdom eller utbrändhet eller så, de ska få gå i pension när de själva vill. Vi måste ge individen möjlighet att bestämma.
Det innebär ju då att man dels ska ändra pensionssystemet så att det blir mer rörligt och större möjlighet till att var och en får själv bestämma när man ska gå i pension, och att pensionssystemet då ska tillåta att de har en rimlig pension även om de slutar vid 60 års ålder för att ryggen till exempel är slut och så vidare.
Absolut, självklart är det så. Men om vi som inte är slut i kroppen, vi som orkar jobba vidare och som gärna vill göra det, om vi får tillfälle att arbeta, då bidrar ju vi till samhällets totala ekonomi. Då fortsätter ju jag till exempel att betala in skatt och bidra till att staten får mer pengar som kan betalas ut på olika sätt till de som inte har orkat fortsätta jobba.
Men det här med arbetskraftsbristen som det är nu, för jag tycker att det kommer signaler område på område, så ser man att det kommer att saknas i så många inom några år. Tror du inte att det kommer att medverka till att man luckrar upp de här stelbenta reglerna och synsättet på arbetskraften?
Jo, det är precis det jag hoppas på. Jag tror att det är en ekonomisk nödvändighet för arbetsmarknaden att vi låter folk som vill jobba längre. Jag tror att politikerna har börjat inse det. De tycker att äldrefrågor i den här betydelsen också har betydelse. Och det är ju, vi lever ju längre och längre generellt sett. Inte alla, det finns alltid undantag. Va? Men generellt sett så har ju medelåldern ökat väldigt mycket i Sverige. Sen jag föddes, jag är född 1948, så har medelåldern för män i Sverige ökat med 8,5 år. Och i de flesta fall så är det här 8 liksom ganska friska år. Som vi lever längre, och ändå ligger pensionsåldern kvar på ungefär samma nivå. Så det av många olika skäl så måste vi ändra på det här i Sverige.
Ja, och numera så finns det ju företag som inriktar sig just på pensionärer, det här med veteranpoolen och veterankraft och så vidare, och de verkar inte ha svårt att få arbetskraft, så att det talar ju för att ditt resonemang är riktigt.
Ja, jag vet att de inte har svårt. Det är många som gärna vill jobba extra lite grann. Men det jag är mest upprörd över, det är ju att människor är tvungna att sluta sin gamla anställning och sen börja jobba med någonting annat som de inte har lärt sig ordentligt. Bli någon slags hustomt istället och gå och snickra lite grann och hjälpa andra och sätta upp gardinstänger och sånt där. Fast de i själva verket är väldigt duktiga ekonomer eller ja, vad ska jag, jag kan ge ett exempel. En kollega till mig på SVT, han var en väldigt, väldigt skicklig fotograf, filmfotograf. Men han fick sluta när han fyllde 67, det var reglerna då i hans fall. Han fick sluta när han fyllde 67, men han ville gärna jobba. Så sen satt han och körde buss.
Ja.
Det är väl inget bra sätt att utnyttja människors kunskap?
Nej, definitivt inte. Det är väl så att det som är spärren här, det är just kollektivavtalen och lagstiftningen kring arbetsmarknaden som är till för att skydda den enskilde. Men skyddet har blivit lite ensidigt. Det kan vi väl enas om, du och jag, Claes.
Ja, absolut.
Och i och med det, Claes, så ska jag be att få tacka dig för din medverkan i Seniorradion och få önska dig en god jul och ett gott nytt arbetsår också.
Ja, tack så mycket. Ja, men det ser ganska lovande ut.
Ja, men det låter bra.
Får man säga god jul och gott nytt år till alla lyssnare också?
Det får du gärna göra.
Ja, nu tack. Är det sagt.
Ha tack ska du ha, Claes.
Tack.
Hej.
Hej.
Reklam. Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070 332 19 26.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Lendias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. Direkt levererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8 Roslagsstoppet som har Lendias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Hej. Idag ska vi träffa en tjej som kom ner från Greenwood i Mississippi. Hon föddes 1939 och vid 9 års ålder började hon spela piano och sjunga gospel i kyrkan. 1957 flyttade hon till Chicago för en karriär inom den mer sekulära musiken. Det var precis när rock'n'rollen slog igenom på allvar och 45-varsskivan tog över marknaden från shellackkakorna. Innan hon gick vidare till skivbolag som VJ, Uni och Fantasy fick hon under en kort period ett kontrakt med Cobra Records just under den period då Willie Dixon var verksam där. Och hon gjorde några inspelningar som vi ska lyssna på. Vi börjar med en tidstypisk dänga, Killer Diller från 1957, skriven och arrangerad av Willie Dixon. Betty Everett är väl annars mest känd för att vara den första som hade en hit med It's in his kiss, eller Shoop Shoop Song som den vanligtvis kallas. Originalet gjordes 1960 av sol- och gospelsångerskan Mary Clayton, som hade sjungit med The Raylettes som bakgrundssångare åt Ray Charles. Hon fick ingen hit med den, men när Betty Everett sjöng den 1964 gick den upp på plats nummer 6 på Billboards Hot 100-listan. Senare inspelningar gjorts av Linda Lewis 1975, Linda Ronstadt 1979 och så naturligtvis av Cher som ju sjöng den i filmen Mermaids 1990, Kärleksfeber på svenska. Betty Everett strävade på och gjorde en bluesig version av You're No Good som Liverpoolbandet The Swingin' Blue Jeans hade en hit med 1964 och som senare blev en listetta för Linda Ronstadt. Flera av Bettys inspelningar har senare blivit hits i coverversioner, till exempel I Can't Hear You som blev en hit för Dusty Springfield och Getting Mighty Crowded som Elvis Costello gjorde en cover på och fick en hit 1980. Hon gjorde också flera duetter med Jerry Butler, till exempel Let It Be Me. Den avancerade till femte platsen i USA. Efter några mindre lyckade år fick hon en hit 1969 med There'll Come a Time. Den nådde plats nummer 2 på Billboards Rhythm and Blues-lista. Men hon nådde aldrig upp till de framgångar hon hade haft på VJ. Trots några smärre hit med It's Been a Long Time och I Got to Tell Somebody. Men vi ska återvända till 50-talet och till Cobra Records och lyssna på henne i Dixons fina My Love.
The only thing I ever say
Bluesen, ja, det var det. Och det är Sven-Erik Lundberg som sätter ihop den här bluesminuterna. 10 minuter varje sändning. Men nu är det dags för höstsäsongens absolut sista panel. Och jag säger välkommen till Kari Littmark, Salin, Per Piscator, Kenneth Lutti.
Mm, tackar.
God Lucia-morgon.
Ja, tack. Ska vi prata om Lucia?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Jag har läst lite grann om att det där är en könskonserverande företeelse som bör skrotas. Någon däremot?
Ja. Herregud, har man ingenting annat att diskutera och bekymra över så att... Låt. Jag har inga åsikter om det. Jag tycker helt enkelt att det är för dumt.
Att tycka så om den här skribenten?
Ja, alltså, eller? Ja. Det är ju en gammal tradition. Det är i alla fall några årtionden på här. Och... Mm. Så att, varför bråkar man om det? Det fattar jag överhuvudtaget inte.
Ja, men lite överraskning och lite gott bröd och lite sång. Det är väl härligt.
Per ville komma in.
Ja, nej, jag tycker det var väldigt trevligt nu i morse. Jag blev uppvaktad av en något äldre, trevlig Lucia. Med ett ljus på en bricka. Och kaffe och saffransbulle och pepparkakor som jag själv hade varit med och bakat. Mm. Och sen satt vi på den vanliga tv-kanalen, det var TV2 nu. Mm. Och väldigt fint program om Lucia. Och det var inte särskilt könsdiskriminerande. Det var ovanligt mycket män, ovanligt mycket pojkar med. Och det var väldigt bra. Mm. Och de hade till och med ett ånglok som kom infarande. Och det är väl inte särskilt könsdiskriminerande. Nej, okay. Det är väldigt manligt.
Men det ryktas ju, Per, att du har själv varit Lucia.
Jag har faktiskt själv varit Lucia.
Ljus, vitklädd med ljus i hår och allting.
Med ljus i hår. Det var naturligtvis i en studentförening. Mm. Men i alla fall, det är faktiskt så.
Jag kan tillägga att jag har varit i Lucias kyrka i Syrakusa på Sicilien.
Men?
En liten kyrka har du också.
Ja, jag har varit där också. Ja. Väldigt vackert. Ja, vilket torg i den staden.
Oj. Ja, mycket vackert.
Ja.
Men då bestämmer vi att Lucia-firandet får fortsätta.
Ja, det tycker jag.
Ja, det är bra. Ska vi kasta oss ut i storpolitiken? I Tyskland har det ju varit avslöjats ett ganska långt gånget försök till statskupp. Och det kan man ju bara tycka en sak om naturligtvis, det förstår jag. Men jag hörde några statsvetare, eller historiker var det, som tänkte att det här kan bli en spridningseffekt. Alltså du börjar med Kapitolium, och så nu det här. Vad tror ni om det?
Jag tror att sånt där liksom grundläggs långt, långt tidigare. För jag känner till en person som var bara 10 år när muren föll. Och han berättade att då var det nazister på gatorna direkt i Östtyskland. Alltså gamla Östtyskland när muren föll. Mm. Så att det där har funnits en grogrund hela tiden. Mm. Och det är väl Baader-Meinhof, de ville ju att alla nazister skulle försvinna och inte få höga poster. Men det fick de ju, höga poster alltså, nazisterna. Så att det där är ju en... Det är ju inte bara en liten grej precis nu. Men det är klart att den här spridningsrisken var intressant. Det har inte jag hört. Ja.
Ja, det var väldigt... Det är liksom överraskande att det kommer i Tyskland egentligen. Men om man tittar lite mer storskaligt så är ju demokratin på väg tillbaka. Det kommer ju årliga undersökningar som visar att det är färre demokratier faktiskt nu än vad det varit sen andra världskrigets slut, kan man väl säga. Då var det ju väldig utveckling. Jag menar, Sovjet föll och det blev fler och fler demokratier. Men det verkar gå i stora cykler.
på något sätt. Mm. Och vi kanske är inne i någonting som väl underrättelse- och säkerhetsverksamheten börjar titta på med större allvar.
Ja, ja, men det är de här länderna i Europa som har fascistisk historia. Italien och Tyskland och Ungern och något till. Ja. Det är klart att Tyskland med sina 80 miljoner invånare så finns det alltid några som avviker. Och så, men de här knäppjökarna, det som lite oroligt var att det fanns medlemmar där från både polis och militär.
Ja.
Så det är klart att det kanske har spridit sig in i de där kretsarna. Men alltså, tyskarna har ju koll på sina extremister. Det måste man ju säga. Så att,
ja, det här hade de ju total kontroll.
Ja, ja. Så att, de har ju både extremister och så har de liksom en väldigt, vad det verkar, en väldigt aktiv säkerhetspolis som håller ögonen på de där grabbarna.
Men vad kommer det sig av den här högervågen då?
Ja, men i Tyskland finns det också den här gamla, fortfarande levande myten om att Tyskland blev förrått första världskriget, blev förrått Weimarrepubliken. Nej, alltså Tyskland finns fortfarande under någonstans. Mm. Mm. Och det är de anknyter till nu också. Det är det gamla Tyskland som man liksom vill gå tillbaka till. Det som var före nazisterna. Så att den historien är inte, den är inte död. Den har man inte gjort upp med, faktiskt.
Nej, det är inte många länder i Europa som har gjort upp med sitt nazistiska förflutna.
Nej, alltså Tyskland har verkligen försökt med det nazistiska förflutna. Men det som var före, det ligger fortfarande som ett spöke.
Karin, vad säger du?
Nej, jag säger, har Sverige gjort upp med sitt nazistiska förflutna? Nej. Jag tycker inte det verkar så.
Nej, det har vi inte.
Vi kanske ska fokusera lite på det också. Mm. Det är väldigt nära.
Vad tänker du på då?
Nej, men jag tänker hur man kan vara så oförskämd och bara säga till Stockholms stad att nej, vi tycker inte ni ska hyra ut till Nobelstiftelsen för de öppnar inte till alla partiledare. Mm. Alltså, det är så fjantigt.
Mm.
Det är så himla dumt att liksom tro att man kan bestämma vad som helst bara för att man hade ganska mycket stöd i valet. Mm. Men det har man ju inte längre.
Vi ska återkomma till just den specifika frågan om en stund. Men jag tänkte på det här du sa, Per, med Tyskland som för Weimar och allt. Kan man dra paralleller till Ryssland? Putin är ute efter det gamla ryska väldigt, va?
Tsarriket. Peter den store. Det är där han är. Och Katarina. Och de utvecklade ju det här Ukraina-området, Odessa och hela den biten. Det var väl ingen som lyssnade. Ingen verkade lyssna när Putin sa för länge sedan att det värsta som hade hänt var ju när Sovjetunionen kollapsade och det blev ett antal småstater och Ryssland blev så litet.
Mm.
Det där historiska arvet är det som man nu krigar för, mördar, terroriserar, förstör.
Mm.
Det är
jag såg en dokumentär på TV här om kvällen och det förut tror jag. Om kriget och medborgarna där, hur de drabbas. Ja. Och det är förfärligt. Alltså, man ser ju att det hela Ukraina är ödelagt. Då. Men hur det drabbar medborgarna. Och liksom, det var ett par där. Alltså, mannen hade skjutits bara rätt av.
Ja.
Han hade inte gjort någonting. De tog honom och bara sköt honom. Och då var det änkan då, som berättade om det, hur livet hade förändrats i den där byn. Alltså, det var så många som hade förts bort och bara skjutits rakt av i huvudet.
Mm.
Så det är klart att det, när man vågar göra sådana saker då är, har man ju stöd uppifrån naturligtvis. Och Putins krig är ju oförsonligt. Han har ju tänkt att han ska ta tillbaka hela Ukraina och kriget pågår idag. Det är ju, jag förstår liksom inte, ibland önskar man någon jäkel borde sätta en stor bomb någonstans i
Kreml.
Man blir lite sådär.
Men jag såg en intressant detalj faktiskt. Det är nog KGB i botten som styr väldigt mycket också. För att när ryska revolutionen var, då var det just i Sankt Petersburg som alla poliser och sådana stack. Och då fick man kalla in en massa brottslingar som skulle sköta ordningen i Sankt Petersburg. Och Putin kommer ju ur den myllan. Alltså han kommer ju maffian i Sankt Petersburg. Och KGB är väl med överallt och styr i Ryssland, vad jag förstår.
Mm.
Så att det är liksom bara en massa maktgalna. Vad ska man göra?
Ja, just det. Vad kan vi göra?
Nästa stora internationella konflikt sägs ju bli Kina invaderar Taiwan.
Ja, ja.
På samma grund egentligen. Det har varit kinesiskt. Då,
men då blir det nog storkrig.
Ja, då blir det. Ja, det blir. Men det är väl lite muller i Serbienområdet också. Där har man ju inte släppt tanken på Serbien som är lite större och lite bättre.
Än... Det börjar om nu alltså.
Ja, ja.
Så... Vi sitter och i lilla fredliga avkrok och stirrar ner på Europa och undrar vad i hela världen är det som pågår.
Men varför ska vi gå med i NATO då? Och vara med i skiten?
Ja, jag vill inte
och krypa för Erdogan. Det är inte klokt.
Vi kastar oss över ett besläktat ämne. Ni är bekanta med fenomenet demoner och drag queens. Alltså drag queens, det vet alla vad det är, va?
Mm.
De är ju inne på biblioteken och läser sagor.
Ja.
Mm.
Det där har ju tagit hus i Helsinki i vissa kretsar.
Trelleborg.
I Trelleborg, vad hände där?
Ja, där går politikerna in och stoppar det. Mm. Och politiker har
vilka
ingenting
politiker?
Med det att göra.
Vilka politiker?
Ja, politikerna. Jag har inte källorna. Så jag vågar inte säga rakt av.
Men det kan jag säga. Det är Sverigedemokraterna och Moderaterna som styr tillsammans i Trelleborg.
Men då var det en väldigt rolig ruta, en sån här satirteckning. Där en reporter kommer att intervjua en SD-politiker. Liksom, ja, men varför vill ni stoppa det här? Och, ja, men vi tycker inte att barn ska liksom utsättas för sån här konstig, förvirrande köns-någonting. Och då säger reportern, ja, du verkar väldigt upptagen av kön på de här. Det är ju inga barn som är det. De säger, alltså det här sa inte reportern, men de är ju bara, tycker det är kul med någon som klär ut sig. Och att pappor kan klä ut sig. Jag menar, det finns väl andra pappor som har klätt ut sig i klänning någon gång.
Mm.
Det är de väl inte ensamma om. Alltså det där är helt absurt.
Mm.
Ja. Tycker det är skandal när de lägger sig i på det där sättet.
Finns det en risk i Gävleborg?
Ja, det är klart.
Ja, men det är
alltså klart. När Sverigedemokraterna bestämmer ju i regionen.
Mm.
Och det är regionen som fördelar pengar till kultur. Jag blir kallsvettig när jag tänker på det.
Ja.
Det är alltså inte bra.
Och de har nu fått viktiga ordförandeposter.
Ja, precis.
Mm. På områden...
Det är farligt.
Mm. Mm. Och just att tillsätta en ordförande som inte är ett dugg intresserad av teater, SD. Och en SD-politiker som inte är ett dugg intresserad av museet. Hur? Alltså, jag fattar inte.
Och symfoniorkestern.
Vad då då? Mm. Vad är det som har hänt där?
Ja.
Ja, men också det är Roger Hedlund är nu ordförande i symfoni.
Ja,
också?
Ja, det stämmer.
Roger Hedlund?
Ja, ja, ja.
Men det intressanta är ju att de andra politikerna är på det borgerliga läget att de tillåter det här. Men jag har inte hört några invändningar från någon av de som brukar prata ganska ofta och högt.
Om kultur.
De har accepterat det här alltså.
Ja, men kulturen är ju hela tiden nerprioriterat. Det är ju ingen som vågar, ingen som vill liksom kliva fram och säga att kulturen är viktigt.
Ta hit Eva Gillström igen. Vi får en riktig politiker som är intresserad av kultur.
Nej, men just när synen på kultur tror jag att det är folkbildning också. Och den ska vara tillgänglig för alla. Jag menar, alla betalar skatt för museet, för symfoniorkestern, för teatern. Då ska väl alla ha tillgång till det. Och inte som Patrik Sigvard säger att det, vuxna ska kunna betala för kultur. Men det är ju för att Moderaterna tycker att kultur är något kommersiellt.
Ja, precis.
De har ju inget intresse av någon folkbildning alls. Nej. Det visar sig tydligt.
Jag tror att de kan lägga ner folkhögskolan också.
Den var rolig.
Ja, Brunsviks.
Ja, herregud.
Men det blir ju, hur som helst, då blir det ju entréavgifter på statliga museer nu. Från 1 januari, tror jag.
Ja.
Men nu kommer Sigvard, eller vad heter han? Patrik? Vad heter han inte Sigvard?
Ja. Stenvard.
Stenvard, förlåt. Ja, men han kommer se till att det blir avgift på museet här också. Så lät det ju.
Mm. Hur mycket var det förra gången det var avgift? Det är någon som kommer ihåg det. Det var under Reinfeldt var det också, entré.
Ja, det var det.
Men jag kommer inte ihåg, var det en 20 eller är det... Ja, det är själva principen där som är så viktigt.
Ja, alltså, jag tror Dagens Nyheter hade gjort en koll på statliga museer. Vad de trodde att det skulle behöva ligga på. Alltså mellan 100 och 120 kronor per vuxen.
För att få in kostnaden för administrationen av alltihopa.
Och sen är det ju, ja, det är väldiga kostnader. Man måste ju bygga om och införa nya system och allt sånt
där. Alltså där tycker jag i och för sig att man skulle kunna betala motsvarande en biobiljett för att gå på museet.
Ja, det är över 100 då.
Mm. Det tycker jag.
Mm. Okej.
Okay. Alltså, går jag hellre på bio. I och för sig.
Men så skulle man ha väldigt dramatik. Det ska vara fritt för ungdom. Mm. Absolut.
Ja, men nu är det upp till 19 år va?
Ja.
Vi brukar kasta oss hejvilt mellan olika ämnen. Vi var inne på Lucia och sång. Och jag har hört en del inslag i Sveriges Radio om att kyrkornas psalmer ligger för högt. Men det brukar aldrig gå i kyrkan att sjunga psalmer kanske.
Jag går i kyrkan men jag sjunger inte psalmer.
Du sjunger inte. Ja, men det är kanske för att de ligger för högt. Ja.
Inte sen med ungdom. Mm.
Nej. Men det klagas på det i alla fall. Att särskilt män, vi kan inte komma dit upp som melodierna går, utan man borde sänka. Nej. Vad säger du som är körsångare i korg?
Ingen aning vad jag ska säga. Jag vet faktiskt inte.
Men du är ju sopran va?
Så att... Ja, sopran 2, så att jag klarar mig i alla lägen.
Men sänker man i kyrkorna, då kanske det blir svårt för sopranerna att
gå ner. Ja, sopran 1 i alla fall. Ja.
De ska ju ta bort 100 salmer nu, så de kanske tar bort de svårsjungna.
Ja, det är möjligt.
Ska byta ut, ta bort och sätta in 109.
Ja. Eller 100.
Ja.
Men har stämbanden på män förändrats genom århundradena då? Så att de inte kommer så högt som när salmerna skrevs? Är det något sånt?
Det kan jag inte svara på.
Det kan ju vara något sånt. Att det var helt möjligt då när de skrevs. Mm.
Jag har en ny psalmbok och det är ju en studentpräst i Gävle som är med i kommittén. Aha. Som ska välja ut, och du vet vem det är.
Är det Leif Nandfelt?
Ja, precis.
Ja, vad bra. Mm.
Så är det.
Ja, det berör inte mig så mycket, måste jag erkänna.
Inte det?
Men jag går gärna i kyrkor i hela Europa. Jag vet, jag har ju varenda stor kyrka, tror jag.
Men inte på gudstjänst alltså?
Nej, inte på gudstjänst.
Nej.
Okay.
Nej, inte med i kyrkan ens.
Men husen, byggnaderna, stämningen.
Men det är ju vår kulturhistoria. Fantastiska kyrkor som det finns nere i Europa.
Oh ja. Det ska vara en kyrka om dagen när man är ute. Absolut.
Det tycker jag.
Ja.
Men det är intressant med katedralerna, för att de tog ju 100 år och ännu mer att bygga.
Ja. Ja.
Och då kunde man tänka att nu håller jag på med det här och jag kommer inte få se slutet. Nej, men jag håller på ändå. Precis. Det tänkandet, var finns det idag?
Ja.
Alltså att tänka långsiktigt.
Ja, det finns ju den i Barcelona som fortfarande byggs.
Ja. Sagrada Familia.
Ja, precis.
Detta om kyrkobyggnader och psalmsång. Vi får tacka för i år, ska man kanske säga. Och lämna över till veckans evenemangskalender.
Ja, hej, god jul.
Nu ska vi se vad som händer i veckan. PRO Sätra. Lucia-träff torsdagen den 15/12 klockan 14-16 på Forellen, ingång mot Sätra centrum. Lucia-tåg från Sätra, julgröt, skänksmörgås, pepparkaka, lotterier, underhållning, öppet möte, alla är välkomna. Tänk på allergiker, undvik starka dofter. Entré 100 kronor. PRO Valbo inbjuder till traditionsenlig julfest fredag den 16 december klockan 15 på Furugården. Sång- och musikgruppen underhåller. Julgröt, skinkmacka, lotterier. Fri entré. Och är du nyfiken pensionär, så välkommen att besöka dem. Träffpunkterna i Gävle centrum har öppet vardagar 10-12 och 13-16 om inte annat anges. Kaplansgatan 10 bjuder på följande. Idag klockan 11.15, Gävles Lucia 2022. Lussebulle och kaffe 25 kronor. På fredag 10-15 så är det Loppis bytardag. Anmäl dig till träffpunkten Korv med bröd 10 kronor. Brunnsgatan 59 bjuder på vad som följer på fredag den 16 december klockan 13.30. Vi ser på film tillsammans. Vad händer mer för oss sen i år? Jo, imorgon klockan 14. Turner Tina. Simply the best. En hyllning till Tina Turner. Tina Turner har trollbundit människor i tre generationer med sin rock'n'roll. Sångerskan Cecilia Kyllinge och gitarristen Jan-Olof Jonsson bjuder på en intim musikteater om 1900-talets största kvinnliga rockikon. Tina Turners historia berättas tätt sammanvävt med hennes fantastiska låtar. Biljetter finns att hämta på stadsbiblioteket, insläpp från klockan 13.30. Och plats, ja, det är på stadsbiblioteket. Kaffe med bröd kostar 25 kronor. På torsdag klockan 11, då är det seniorbio på Bio7an. Filmen Hilma visas. Gasklockområdet Atlasgatan 3, buss nummer 14. Biljetter finns att hämta på träffpunkten Kaplansgatan 10. Begränsat antal platser. Och på måndag den 19 december klockan 14.30. Ja, då är det julkonsert med Gavlekören. Och plats, det är Stadsbiblioteket Nygatan 25. Insläpp från klockan 14. Kaffe med kaffebröd 25 kronor. Nästa tisdag är det dags för Seniorradion Vinter mellan klockan 9 och 11. Och ur programmet. I somras var vi i seniorönskningsgänget och besökte hembygdsföreningar, bland annat i Forsbacka. Där passade Mats Åmar på att ta sig en titt i Bruksmuseet. Att tonåringar bildar rockorkestra har vi ju hört talas om, men att seniorer gör det, det är väl lite ovanligare. Men det är just vad gubbarna i Brooklyn Brothers har gjort. Och så tog jag med mig förre stadsarkitekten Gunnar Lidfeldt till Gävle senast färdigställda byggnad för en bedömning av verket i fråga. Mats Åmvall, han samtalar med friluftsentusiasten Lillemor Eklund. Och blues med Sven-Erik Lundberg blir det också. Ingrid Karlsson besökte Systembolaget för något år sedan och pratade glögg med Christian Olsson. Och slutligen berättar Daniel Gustafsson om Gösta Snoddas Nordgren. Glöm nu för all del inte seniorönskningen. Vi är ju på olika platser jämna veckor för inspelning. Den här veckan besöker vi Ängslyckans äldreboende i Hedesunda. På fredag klockan 17 här på Seniorradion 102,7 sänder vi det programmet. Ni kan även lyssna på programmet via webben. Surfa till seniorönskningen.se och klicka på program i menyraden. Observera att det verkligen ska vara ett ö i webbadressen. Varje tisdag klockan 13 repriserar vi seniorblues från 2020 med Sven-Erik Lundberg. Vill ni höra på gamla låtar från förr? Då kan ni göra det på söndagsmorgon klockan 9-10 då vi sänder från Stenkaka till Singel. 30-60-tals musik nonstop. Ja, det var allt för den här gången. Tack för mig.
Därmed, kära lyssnare, önskar Timo Heiner och jag som heter Mats Åmvall alla våra lyssnare en riktigt
god jul!
Och gott nytt år!
Och gott nytt år!
Och gott nytt år!
Vi lyssnar på Sweet Sims.
Thank you.
Senior Radion Gävle 102,7 MHz.